God morgon och välkomna allesammans, säger vi till er som finns där ute i cyberrymden. Välkomna som sagt var, och tänkte faktiskt tala om någonting idag som faktum är att om man ställer frågan till människor så där väldigt krasst och konkret, har du någon gång bett, så säger alla tuffa människor nej, jag har aldrig bett. Men när man hör människor ge vittnesbörd om att man har varit i en svår situation, man kanske har mött en fara, det är någonting som har hänt, man har varit desperat mer eller mindre, ja, då säger man, men jag har faktiskt bett. Och det finns många människor som talar om bön på olika sätt, och ofta är det så att vi ber när vi tycker att vi har ett behov eller när vi är i knipa. Och det är inget fel naturligtvis, Gud vet detta. Det är ungefär som barn och föräldrar. När man har ett problem eller ett behov, då kommer man. Det är ofta så. Och Gud vet det. Det är inte så konstigt. Men vad vi försöker säga här är att det är inte så Gud har tänkt sig med bönen. Det är inte det som Gud vill. Han vill att vi ska ha någonting på gång vad det gäller bönen alltid. Och jag tror att många människor tänker så här om bön. Man gör en liten test. Okej, om Gud finns, om han svarar på bön, så ska jag be en bön nu. Så jag ber en bön att jag ska få en bil. Gud, få en bil, och kanske till och med berätta vilken sorts bil det är. Sen tittar jag upp, det finns ingen bil där. Okej, så Gud svarar inte på bönen, alltså finns inte Gud. Okej. Eller så tycker man då, okej, vi ska ha en picknick idag och jag vill inte att det ska regna, och sen regnar det när jag har picknick. Okej, så Gud svarar inte på min bön, så antingen finns han inte, eller så finns han, eller så gillar han mig inte, så han lät det regna på mig när jag hade picknick. Det är ungefär på det planet som vi resonerar om Gud och bönesvar. Men det finns en sak som vi har missat, och det är att när Gud ser på våra liv, så har han ett lite större och lite annorlunda perspektiv. För att det han är intresserad av, det är vår själ. Det är vårt eviga liv, vår destination. Och då, det är inte så att Gud inte kan ge oss en bil. Han kan skapa en bil uppenbarligen, och man kan skapa hela universum. Det är inte det att Gud inte kan hålla regnet borta. Uppenbarligen är han kapabel att göra det också. Men det är inte riktigt där som vi egentligen ska tänka på bönen, därför att Gud har någonting mer. Det är ungefär som att människor säger så här: jag kan inte se Gud, alltså finns han inte. Men det finns en massa argument för att Gud verkligen finns. Det är inte det jag ska tala om idag, men det finns en massa argument, det finns en massa slutsatser som vi kan dra som tyder på att Gud verkligen finns och är verklig, och inte bara är en Gud av något slag, utan verkligen är Bibelns Gud. Men i Johannes 4:24 så står det att Gud är ande, och vi kan inte se en ande. Vi lever i en materiell värld, en fysisk värld, men bakom den finns det en andlig värld som inte vi ser. Så när människor säger, jag ser inte Gud, alltså finns han inte. Det är ungefär på samma sätt. Vi ber för någonting materiellt, det händer inte. Och vi säger, det där med bön liksom, det är inte för mig. Men bön enligt Bibeln är intressant. För att å ena sidan så är det så enkelt att det minsta barn kan be en bön. Har ni hört när barn ber? Det är helt fantastiskt, därför att liksom det är mycket enklare, mycket mer okomplicerat än när vi ber. Och samtidigt så är bön det absolut högsta ämbete som någon kan inneha. Därför att som bönmänniskor, som kristna människor, så kan vi påverka städer och länders destination. Vi ska titta på det lite senare. Så bön är allt från det lilla barnets enkla spontana önskan inför Gud till någonting som vi är kallade till och lever i, nämligen att be för vår stad, för vårt land, för vårt folk, för andra folk och så vidare. Och det finns mycket, mycket att säga om bönen, men jag vill läsa en vers som jag tycker är underbar. Och det var när lärjungarna var tillsammans med Jesus, som de alltid var i princip under de här 3-3,5 åren som de vandrade med honom. Men i Lukas evangeliets 11:e kapitel, Lukas 11 och vers 1, så står det: en gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön sade en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Så här ser vi att han sa: Herre, lär oss att be. Och jag tycker bara den här frasen i sig själv är värd så mycket. Tänk liksom att få ställa den frågan till Jesus själv, till universums skapare: Herre, lär oss att be. Och sen börjar han att undervisa om bönen. Och idag, och kanske också några söndagar framöver, om Herren leder, så ska vi tala om: Herre, lär oss att be. Herre, lär oss att be. Del 1 kan vi kalla det för idag. Men jag tror att vad vi än ska göra i livet så behöver vi vara motiverade, eller hur? Vi kan göra vissa människor är mera disciplinerade, mera plikttrogna än andra. Man gör saker även om man inte har en motivation för stunden. Men i princip är det så att vi alla behöver vara motiverade. Och jag tänkte på hur vi ofta säger att vi har inte tid för bönen. Och vi vet att det är en lite sådär halvdålig lögn. Därför att visst kan vi vara upptagna, men om vi verkligen börjar att studera våra egna liv och vi ser vad vi lägger vår tid på, och vi skulle börja prioritera annorlunda, jo, vi skulle vi ha tid för bön i de allra flesta fall. Men det är ett resonemang som vi har. Och jag har nämnt det här tidigare, men Martin Luther, som är känd i Sverige på grund av den protestantiska reformationen, han sa så här en gång: att idag har jag väldigt mycket att göra, då måste jag be extra mycket. Så han sa inte så här: idag har jag extra mycket att göra, så därför ska jag halvera min bönetid, eller jag ska inte be alls idag. Utan han sa: jag måste be mera. Varför? Jo, därför att han förstod sambandet med att prioritera rätt. Han förstod sambandet som vi läser om i Matteus 6:33, att sök först Guds rike och allt, eller och hans rättfärdighet, så ska allt det andra tillfalla oss. Det är ett löfte. Det är inte ett förslag, det är ett löfte. Och jag tycker det är så underbart att tänka på att som med allt annat så behöver vi, när det gäller bönen, en överlåtelse. Vi behöver vara överlåtna till bönen. Vi behöver också en övertygelse om dess kraft. Och jag tycker att Daniel är ett fantastiskt exempel på någon som var överlåten till Herren. Han var också övertygad om några saker. Det står att han åt inte av kungens mat, därför att den här maten var inte i enlighet med de matregler som han hade växt upp med. Nu lever vi under lite andra premisser i vår tid, men för honom som var en jude på gamla testamentets tid så var det väldigt, väldigt viktigt. Och det står att han hade en övertygelse om att inte äta kungens mat, att inte beblanda sig med det som var annorlunda än det som han hade växt upp med och fått lära sig enligt skriften. Och han hade också en övertygelse om att Herren skulle välsigna honom om han gjorde detta. Och det gjorde han också. Men det är tre saker som vi ska tala om idag som har med bön att göra. Och det första är att saker förändras genom bön. Saker förändras genom bön. Och jag vill att vi läser från profeten Hesekiel och det 22 kapitlet och verserna 30 och 31. Så Hesekiel kapitel 22, verserna 30-31. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det, men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbitteringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Så här ser vi hur Israel har levt i synd. Israel har vandrat bort ifrån Gud. Och Herren säger att min vrede på grund av min helighet är över dem. Men finns det någon, och det här är lite av ett mysterium för oss, finns det någon människa här som är beredd att ställa sig i gapet, alltså mellan nationen och Gud, och vara en förebedjare? Och det är intressant att se hur det här ordet i hebreiskan är peretz, som betyder att det finns en samling människor, en grupp människor, som står inför kanske en kung eller en ledare eller någon person som för talan. Och det går ut ett önskemål eller en vädjan att finns det någon här som skulle kunna vara en volontär? Finns det någon här som skulle kunna kliva fram och bli den här personen som vi behöver? Och att det är helt tyst. Ingen säger någonting. Men helt plötsligt är det en hand som kommer upp i folkmassan. En enda. Och den här personen banar väg fram och säger, här är den här personen. Och vi tänker på hur Jesaja sa, här är jag, sänd mig. Och jag tänker på det här liksom att när det gäller det kristna livet, det är inte så liksom att det är hundratals, det är tusentals människor som strömmar till och är tillgängliga liksom för Gud. Det är väldigt få. Men Guds kallelse går ut och säger, finns det någon som kan och vill ställa sig i gapet? Finns det någon som vill träda fram och be för Stockholm? Finns det någon som vill träda fram och be för Sverige? Finns det någon som har en vision för att se Gud verka på en plats? Och så, om Gud vill verka så gör han väl det i alla fall. Jag vet att i många religioner, jag har till exempel varit i många muslimländer, men också i många kristna sammanhang, så kallade kristna sammanhang, traditionellt kristna sammanhang, så ser vi en ödestro. Människor tänker att, okej, om Gud vill. I många länder liksom, om Gud vill, man röker på axlarna. Om Gud vill. Det är liksom ett uttryck. Ungefär som att det finns ingen möjlighet för mig eller någon annan att påverka någonting. Men det är det som är så häftigt, om man får uttrycka sig modernt. Att det är som Gud är. Han säger att han har gjort oss, vi är skapade till hans avbild. Vi har möjlighet att komma inför honom. Vi har möjlighet att påverka. Och jag tycker det är helt underbart att se hur Gud här sa att min vrede kommer att bli utgjuten över Israel på deras på grund av deras olydnad och synd etc. etc. Men finns det någon som vill kliva fram och bli den här personen som blir en mur runt om och som står i gapet? Och jag tänker på hur Gud kallar oss alla till att vara den här typen av förebedjare. Men saker förändras genom bön. Och för ett antal år sedan så var vi på en konferens i Finland. Och pastor Challe var där och Det här är kanske 10 år sedan. Och han berättade om, han var fortfarande i Ungern då. Och byggde församlingsarbetet där. Och han hade kanske varit där cirka 10 år. Och han berättade liksom vad han sa. Vi har inte sett röken av Satan. Och det låter ungefär som, aha, vad då liksom? Är han kaxig här liksom? Vad menar han? Han har inte sett röken av Satan. Vi vet att fienden är verklig i våra liv och i den här världen uppenbarligen. Men det var inte det han menade. Han menade bara att det han hade sett de här sista 10 åren, det var ett resultat av många, många års bön. Så att när de kom till Ungern i det här fallet, han och teamet, så var det liksom som att det var förberett. Det var en förberedd plats, och det är det som bönen gör. Bönen förbereder oss för någonting. När vi ber för någonting, vi är naturligtvis väldigt otåliga. Men Gud är inte otålig på det sättet. Han har all tålamod som finns. Men han vet när tiden är inne. Vi ber, det är förberedande. Och alla väckelser, om vi studerar kyrkohistoria, vi märker att de har alltid föregått som någon form av böneinitiativ. Någonstans har det funnits en grupp människor, kanske en liten grupp, kanske bara en individ, och ibland flera, men det har alltid föregått av bön. Därför att så har Gud gjort det. Att bönen förändrar saker och ting. Och bön är både spontan och planerad. Vi behöver både och. Det som är evangelisation. Vi behöver organisera evangelisation och bön. Liksom. Vi har en dag avsatt. Vi går ut med församlingen. Vi gör det här. Men samtidigt är det spontant. Det ena utesluter inte det andra. Och det är härligt liksom, någon gång så här. Man är ute och gör någonting. Och sen helt plötsligt bara man går åt sidan några minuter. Och man ber för någonting. Eller man kanske bara ber i sitt eget hjärta. När man går vägen fram. Men saker och ting förändras genom bön. Gud skrev till Israel genom profeten Hesekiel att han letade efter en förberedjare. Han letade efter någon som var villig att träda fram och bli den här personen. Och det som förvånar oss i det här fallet, det är att jag fann ingen. Hur kan det vara möjligt att nationen Israel med alla sina profeter, och de fick skriften och de fick templet och tabernaklet och offrerna och allting, jag menar, de var genomsyrade av Guds kunskap. Men det är bara en bild av det mänskliga hjärtat. Vi är så hårda. Att trots att vi vet och förstår alla de här sakerna, så är vi inte villiga ibland att träda fram. Men vi har också möjligheten att träda fram. Vi har också möjligheten att vara annorlunda. Vi har möjligheten när Guds kallelse går ut. Han säger, finns det någon som vill träda in och stå i gapet? Och vi kan säga, här är jag. Sänd mig. Och jag kan bana väg ut ur den här gruppen och komma fram och göra mig själv tillgänglig och säga, jag är svag, jag är begränsad, jag är ingenting i mig själv. Men Gud, om du ger mig vad jag behöver, så kan det ske. Allt är möjligt för Gud. Och det för oss till nästa punkt, som är att vi är kallade till att vara förebedjare. Och jag vill att vi slår upp ett annat skriftställe, nämligen Jesaja 59. Jesaja 59. Och där har vi 3 versar som vi vill läsa. Jesaja 59. Det är samma scenario, nämligen att Israel är på en svår plats. Och Guds kunskapen är mer eller mindre borta. Och så säger han så här i vers 14, kapitel 59, vers 14, 15 och 16. Rättvisan trängs tillbaka. Rättfärdigheten står långt borta. Ja, sanningen vacklar på torget. Det som är rätt kan inte komma fram. Känner vi igen det? Att det blir svårare och svårare att tala sanningen. Svårare och svårare att stå upp för det som är rätt. Sanningen har försvunnit, vers 15. Och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad. Det är som att en rättfärdig människa blir en måltavla för den här världen. Att vi är konstiga liksom som vill göra det som är rätt. Detta såg Herren och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. Och sen i vers 16. Han såg att ingen trädde fram. Han förundrades över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm och hans rättfärdighet understödde honom. Och här i vers 16, första delen, står det att han såg att ingen trädde fram. Och det här ordet för att träda fram översätts i den engelska bibeln med en förebedjare. Alltså att det fanns ingen förebedjare. Och det hebreiska ordet här är paga, som betyder att envist ställa sig i gapet tills förändringen har ägt rum. Alltså med andra ord att bli det redskap som Gud letar efter. Den här personen som banar sig fram genom massan och blir det här redskapet som Gud vill använda för att hålla tillbaks domen, för att föra in en väckelse, för att förändra människors hjärtan och så vidare. Det är en förebedjare. Och den personen ställer sig, gör sig tillgänglig envist och står i gapet tills Gud har verkat genom dem så som han vill att det ska ske. Och det kan vara i alla sammanhang. Det kan vara en nation, det kan vara en stad, det kan vara en familj, en situation, en arbetsplats, vad som helst. Men Gud kallar oss och säger, jag vill att du är det redskap vilket jag ska använda för att föra in den här förändringen. Och det intressanta är att vi ser här både Jesaja och Hesekiel. Att det här är väldigt ovanligt. Det är många som kanske gensvarar i känslorna ibland. Sådär, liksom Gud, jag vill åka till andra sidan jorden och göra ditt verk. Men ofta är det så att när omständigheterna förändras, saker och ting är tillbaks i det normala, då ändrar vi oss eller ångrar vi oss. Men det här är en genuin överlåtelse. När D.L. Moody kom till Cambridge i England och predikade slutet på 1800-talet. Och det var liksom Englands akademiska elit som fanns där. Och han var en mycket, mycket enkel man. Och han predikade. Och de satt och hånskrattade åt honom. Tyckte inte ens att han kunde prata engelska riktigt. Och men Guds ande kom över den här gruppen. Och det var många människor som gav sina liv till Gud, blev frälsta, åkte ut på missionsfältet. Och det var en grupp. Det finns en klassisk bild på det här som kallas The Cambridge Seven. De sju från Cambridge. Och det var de absolut bästa. Ni vet hur det är i våra tider liksom, att pastorer, det är sådana som mig liksom, det är avskrapet, de som inte hör hemma någon annanstans liksom. Ja, du kan bli pastor liksom. Men det var de bästa grädden på moset, heter det så, liksom absolut bästa som gav upp sina karriärer. Jag säger inte att de ska göra det, därför att Gud kan använda en profan och sekulär utbildning, och vi behöver läkare och advokater och ingenjörer och sjuksköterskor och fabriksarbetare, allt vad vi är och gör. Det är inte det det är frågan om. Men det handlar om en hel överlåtelse till Herren, att följa honom i vått och torrt. Och jag tycker det är så häftigt liksom, hur de här sju styckna ställer sig upp Och de blev missionärer. De åkte till Kina, de åkte till Indien. De förändrade en hel värld. Människor fick höra evangelium. Människor blev frälsta. Kyrkor startades. Bibelskolor började att bedrivas. Och poppade upp överallt. På grund av detta. Men i Hebreerbrevets 7:e kapitel. Och den 25:e versen. Så står det om Jesus Kristus. Som vår överste präst. Och vad är en präst egentligen? Jo, en präst är någon som står mellan Gud och människan. Enligt vår bibliska definition så finns det inga präster. Det finns inget jordiskt prästerskap i Nya Testamentets tid. Det finns pastorer som är herdar. Men det finns inga präster. Därför att Bibeln säger istället att alla kristna, alla frälsta människor, alla som har tagit emot gåvan Jesu Kristi gåva frälsning är präster. Det betyder att vi kan gå inför Gud utan någon medlare. Därför att en präst är en medlare. Det är någon som står mellan Gud och människan. Men vi har fritt tillträde i Hebreerbrevets 4:e kapitel. Alla vi, utan några mellanhänder. I 1 Timoteus 2:5 står det, det finns en medlare, Jesus Kristus. Och han har sagt att vägen till Gud är från och med nu, på grund av det fullbordade verket, på grund av hans blod, på grund av det han gjorde på korset. Nu är den vägen en gång för alla öppen för alla troende. Vi är per definition troendepräster. 1 Petrus 2:5, 1 Petrus 2:9, vi är ett konungsligt prästerskap. Det betyder att vi har den rätten. Och jag säger inte detta nu för att klaga på någon, liksom kallar man sig präst eller pastor eller ledare eller vad det nu är. Det är inte det, jag kan leda Guds flock ändå. Men per definition, så som Bibeln säger det. Varför säger jag det? Jo, därför att Jesus Kristus kallas för överste präst. Han är vår överste präst. Han var en profet, han proklamerade Guds plan för oss när han gick på jorden. Han har dött, blivit begraven, uppstått från de döda, stigit upp till himmelen, sitter på Faderns högra sida för att föra vår talan. Han var Gud själv och blev en människa, och som denna förhärligade människa sitter han idag i himmelen och för vår talan som en överste präst. Precis som i Gamla testamentet, överste prästen gick in en gång för alla i det allra heligaste. Förlåt mig, en gång per år. Han gick in en gång per år med blodet från ett djur som symboliskt täckte Israels synd under ett år. Men nu har vi en överste präst som en gång för alla har burit fram sitt eget blod som ett evigt offer, som ett fullkomligt offer som aldrig behöver upprepas. Är inte det helt fantastiskt? Så denne överste präst, Jesus Kristus, sitter på Faderns högra sida på tronen i himlen och ber för oss. Och det står att han ber för oss troende för att vi ska bli helt och fullt frälsta. Om nu tänker någon liksom, vad då, är vi inte frälsta? Måste han fortsätta be att vi ska liksom bli frälsta? Jag trodde att när vi har trott en gång så har vi blivit födda på nytt. Men det här ordet för frälst är sozo i grekiska. Och det betyder egentligen att befria eller att beskydda någon. Det har inte alltid att göra med att bli född på nytt. Det är bara ett fåtal gånger i Bibeln som frälsning har med pånyttfödelsen att göra. Johannes 3 bland annat och några andra ställen. Men ofta handlar det om att bli befriad ur livets detaljer. Det handlar om att inte bli övertagen av vårt eget kötts olydnad. Som andra ord, konsekvenserna av vår olydnad i köttet, i det naturliga livet, det är det han ber för, att de här omständigheterna inte ska ta över, utan att vi ska få en full belöning av Gud i slutet. Han ber om vishet från ovan, han ber om urskiljning från insidan. Tänk på att han som är separerad, helig och upphöjd, ber för oss i himlen. Han är vår överste präst. Och han säger att vi alla som har tagit emot Jesus Kristus som vår Herre och Frälsare är också präster. Vi har en slags medlartjänst i bemärkelsen att vi ber för dem som ännu inte tror. På en plats eller i ett sammanhang. Och alla människor har blivit kallade till, eller alla troende, alla kristna har blivit kallade till att be. Och ibland säger nej, det finns vissa människor som har den gåvan. Okej. Jag tror också att vissa människor har en särskild gåva att be. Jag tror att vissa människor har en särskild gåva att ge. Men i andra Korinthierbrevet 9:7 står det att vi ska alla ge. Även om det finns de som har en särskild gåva att ge. Jag tror att vi alla är kallade till att undervisa på ett eller annat sätt. Även om det står i Matteus 28:19 att det finns, eller förlåt mig, även om vissa människor har en särskild gåva att undervisa, så står det i Matteus 28:19 att vi alla ska undervisa. Och vi kan göra listan längre. Evangelisera. Nej, det är bara för de som har en särskild gåva. Särskild gåva finns, absolut. Men vi är också alla kallade att tala om det hopp som vi har i vårt hjärta genom Jesus Kristus. Så alla kristna är kallade till en slags prästerlig tjänst. Och i andra Korinthierbrevets första kapitel på den 24 versen, andra kor 1:24, så står det så här att vi är inte herrar över er tro utan medarbetare till er glädje. Är inte det en härlig vers? Paulus säger det som apostel. Han var verkligen given auktoritet av Herren att vara en apostel. Men han sa, den här auktoriteten vill jag inte använda att jag, så att jag är herre över er tro. Utan jag vill vara med och en medarbetare så att er glädje ska kunna bli fullkomlig. Fantastiskt. Och det sista, tredje och sista, det är att ingenting kan stå mellan oss och Gud. Och i Saltaren 66 och versarna 16 till och med 20, Saltaren 66 och versarna 16 till och med 20: kom och hör alla ni som fruktar Gud, jag vill låta er veta vad han har gjort för min själ. Till honom ropade jag med min mun och lovsång var på min tunga. Och sen lyssna här vers 18. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte hört mig. Men nu har Gud hört mig. Han har lyssnat till min bön. Välsignad vare Gud som inte har förkastat min bön eller tagit sin nåd ifrån mig. Hade jag haft onda avsikter i mitt hjärta skulle Herren inte ha hört mig. Så vi ser här hur viktigt det är att inte ha någonting mellan oss och Gud. Därför det finns ett samband mellan att bedröva Guds ande, som vi talade om i onsdags en del, och att få ett bönesvar. Ja, men säger man, om det allt är nåd, då spelar det väl ingen roll hur jag lever och vad jag gör liksom. Då är det ju bara nåd. Ja, det är alltid bara nåd. Men om vi bedrövar Guds ande, som det står att vi kan göra i Efesierbrevet 4:30, genom att fatta felaktiga beslut i olydnad, genom att förtala andra, genom att tala negativt och så vidare, då är det någonting där som hindrar min relation med Gud. Jag har ingen frimodighet längre att komma inför hans tron. Jag har rätten att komma inför honom. Men ni vet, när vi, det är någonting som vi har gjort som inte är rätt, liksom att vi har ingen frimodighet. Eller hur? Vi lever i fördömelse. Och det är fördömelsen som hindrar oss från att uppleva den här fullheten i gemenskapen med honom. Därför att vad är bön? Det är gemenskap med vår himmelske fader. Vi har gemenskap. Det är inte att kunna säga väldigt många ord. Eller att repetera någon bön som är skriven. Även då det också är okej naturligtvis att göra. Det kan vara en hjälp. Men att det handlar om att umgås med vår himmelske fader. Och den helige ande bor i våra hjärtan som troende. Och i Romarbrevet 8 och vers 26 så står det att han ber för vår skull. Och sen står det att han suckar i oss. Och jag tycker det är fantastiskt. Ibland så är man så ledsen, så trött, så missmodig, så otillräcklig att man vet inte vad man ska säga. Man får inte fram några ord liksom. Man, vad ska jag be? Det känns som att även om jag skulle läsa någon bön som någon annan har skrivit, eller jag skulle försöka prestera någonting, man känner sig nästan som en hycklare. Men det som är så underbart är att där tar anden vid. Guds ande som är förenad med vår ande i 1 Korinthierbrevet 6:17 ber för oss. Han suckar inombords. Och jag tycker det är underbart att Gud själv, Jesus Kristus, den andra personen i treheten, treenigheten, är i himmelen på Faderns högra sida som överste präst och ber för oss. Samtidigt den helige ande som den tredje personen i treenigheten bor i våra hjärtan och ber för oss. Och därför vill vi inte bedröva anden. Därför vill vi vara personer som förstår Guds nåd rätt. Att när vi gör fel, när vi faller, när vi syndar, att vi är snabba att bekänna det inför Gud. Att hålla med Gud. Du har rätt, jag har fel, jag går vidare. Att stå upp. Är inte det liksom Gud säger, ja, nu begick du den här synden idag. Under de närmaste 10 åren så måste du liksom vara på undantag. Du kommer inte liksom att få tillträde till tronen nu på grund av det här. Det är ett ögonblicksverk. I det ögonblick jag säger i mitt hjärta ärligt inför Gud, förlåt mig. Pang, boom. Där är jag återupprättad. Och jag kan frimodigt på nytt gå inför hans tron. Det har inte med frälsningen att göra. Det har inte med någonting sådant att göra. Det har bara med vår frimodighet att göra. Att vi inte vågar komma inför Gud frimodig. Det är därför vi vill bekänna. Det är därför vi vill lära oss att ta emot nåd. Ibland är det så att när vi har begått en synd så springer vi och gömmer oss. Som vår katt exempelvis. När hon har gjort någonting. Det är helt otroligt, jag fattar inte. Springer hon in under sängen och gömmer sig en timma. Hon skäms. Och det är helt otroligt. Det är helt uppenbart. Hon har gjort någonting. Hon skäms. Och sitter där under. Och jag menar, vi är inte intresserade av att hon betalar för sitt misstag där under sängen i en timma. Vi är bara intresserade av att hon bekänner sin synd. Ja, det räcker. Sen är hon liksom återupprättad igen. Och relationen är normaliserad. Det är samma sak med Gud. Han vill inte att vi gömmer oss under sängen. Eller vad vi nu tar vägen. Utan att vi omedelbart, när anden säger till oss att vi har gjort fel. Och vi vet. Eller hur? Vi behöver inte bära med oss en lista. Rätt saker, fel saker. Anden visar det. Omedelbart. Pang, boom. Vi säger ett ord. Helt plötsligt kommer den här känslan. Det här var inte rätt. Okej. Jag har bedrövat Guds ande. Jag kan bekänna det. Omedelbart. Gå vidare. Gå fram. Ha den här friheten. Att komma inför hans tron. Leva i gemenskap med honom. Eller jag kan förhärda mitt hjärta. Göra samma sak igen. Samma sak igen. Ända tills jag inte hör Guds röst. Jag är lika frälst, jag är lika mycket kristen. Men jag har ingen gemenskap med honom. Jag har ingen frimodighet inför tronen. Och hur kan jag då be någonting? Jag är inte ens intresserad av att be. Jag bara gömmer mig under sängen. Billigt talat. Eller bokstavligen kanske i vissa fall. Så heliga, förlåt mig. Jesus Kristus ber för oss. Anden ber för oss. Men också Kristi kropp ber för oss. Vi ber för varandra. I andra Thessalonikerbrevet 3 säger Paulus: be att jag ska tala ordet fritt. Som andra ord, be för pastorerna, be för ledarna, be för missionärerna, be för dem som är där ute och står i, eller går i spetsen för det vi gör, så att de och vi alla får tala ordet fritt. Tänk liksom, jag har den här listan, jag bär med mig den här listan, jag trycker ut den. Det är en församling varje dag. Idag till exempel är det Sydkorea, Pastor Steve och Andy Reese som är missionärer där. Jag ber för dem idag. Några meningar där. Varför? Jo, därför att jag vet att jag genom mina böner och era böner öppnar deras munnar där. Och de öppnar våra munnar här, därför att vi är också med på den här listan ibland. Det är fantastiskt. Jag behöver inte resa dit, även om jag kan göra det också. Men Gud vill att vi ber för de som är kallade på ett specifikt sätt att tala Guds ord. Och i Efesierbrevet 6:18 säger Paulus: be för alla troende. Inte bara ledarna, inte bara de som har speciella kallelser kanske, utan för alla. Be för varandra. Och, eller förlåt, be för alla mina troende. Men i Jakob 5:16 står det: be för varandra. Och det är det som är så underbart också. Ringer, vet att det finns flera här som har bön på telefon vissa tider, vissa dagar. Man ringer varandra, man ber, man har bönämnen, man skriver upp det. Överallt, olika former av bön på olika sätt. Helt fantastiskt, be för varandra. Och ni vet hur det är ibland, vi blir upprörda över någonting. Eller upprörda över någon som har sagt något eller gjort något. Och så börjar vi att tala om dem, bekänna det, prata med någon annan. Du, den och den har gjort det och det. Bla bla. Och helt plötsligt så känner vi bara, bedröva bara inte. Varför inte bara be? Varför inte bara be att Gud ska ändra situationen? Och kanske problemet ligger hos oss, mig, som det kan göra ibland också. Eller hur? Och Gud gör, ibland tänker jag, liksom, någon bråkar liksom så här, och sen ha, okej, vem sida är du på? Min sida är ju Chris. Nej, det handlar inte om vem sida han är på. Det handlar om vem lyssnar på Gud. Vem lyssnar på vad han har att säga i situationen. Handlar det inte om att du har fel och jag har rätt. Det kan vara så, enligt Sveriges Sveriges lag, eller även ur ett bibliskt perspektiv. Men ännu mera handlar det om att höra Guds röst i den situationen. Det är det som Gud är intresserad av. Med en förväntan ber vi. Och jag vill att vi läser här som avslutning, eller nästan avslutning, Johannes 15 och vers 7. Hela kapitlet handlar om gemenskapen vi har med Gud, där vi bär frukt. Om vi har gemenskap med Gud, då behöver vi inte anstränga oss för att bära frukt liksom. Jag ska bli en fruktbärande kristen liksom. Okej, jag behöver inte anstränga mig överhuvudtaget, jag bara umgås med honom. Då blir frukten en naturlig följd. Men lyssna här vad det står i Johannes 15, vers 7. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Ni ska få det är grekiska ordet ginomai, som jag älskar. För det betyder att Gud skapar bönesvaret ur intet. Det är inte som när vi tänker oss en familj som har ett antal barn och man måste liksom dela upp allting rättvist därför att det finns inte mer än begränsade resurser. Gud är inte begränsad. Gud har alla resurser. Han är resursen i sig själv. Det är hans karaktär, hans liv, hans väsen. Och vi ber med förväntan att han som inte behöver manipulera några omständigheter för att få till ett resultat. Utan han skapar bönesvaret ur intet. Precis som han har skapat hela detta materiella, fysiska universum ur intet. Fantastiskt. Så när jag går inför Gud i bön och jag förblir i honom. Det är inte att jag har en massa fina ord att läsa upp. Det är inte att jag liksom håller på en viss tid eller någonting sådant. Utan det handlar om att jag umgås med honom i detta umgänge. Som är genom ordet. För det står förbli mig, förbli i ordet. När jag umgås med honom genom ordet, genom församlingen, genom de här grejerna. Ja, då kan jag be. Frimodigt. Och med en förväntan att Gud ska skapa det här bönesvaret. Helt för det när vi har bett så börjar vi tänka. Undrar hur Gud ska svara på den bönen. Jag kan tänka mig två eller tre olika sätt. Han skulle kunna göra så här. Eller så gör han så här. Ni vet liksom hur vi börjar tänka då. Ja, sen skulle han kunna göra så. Men det är nog för svårt. Men när bönesvaret kommer så ser vi att det är så mycket större, det är så mycket fantastiskare än någonting som vi ens kunde tänka eller bedja, står det i Efesierbrevet 3:20. Därför att han är över allt detta. Han är större än allt detta. Och det är fantastiskt att tänka på att han vill svara på våra böner. Så en förbönstjänst är en heltidstjänst, men den är inte jobbig. För det handlar bara om att umgås med Gud. Och vad är bättre? Vad är mer naturligt? Första Thessalonikerbrevet 5:17 står det. Be oavbrutet. Det betyder inte att vi hela tiden rabblar några böner. Utan det betyder bara att vi i våra hjärtan är så ett med Gud. Att varje liten tanke är en bön. Varje liten suck går upp till Herren. Då har vi uppfyllt denna vers. Be oavbrutet. Även om jag skulle ha med mig en liten bön och läsa den hela tiden, läsa liksom, så betyder det inte det att jag, för jag måste ju ändå sova 8 timmar. Så då ber jag ju inte alltid, men i mitt hjärta så ber jag. Vi kan dra oss undan för att be ibland, ja, men ibland ber vi mitt i vår vardag. Vi vilar i omständigheterna. Den första i varje månad har vi utlyst som en bön och fastedag. I onsdags var det. Jag frågade hur många ber och fastar idag. Liksom alla hade glömt då. Och någon sa, jag måste hålla vikten. Någon sa, jag fryser. Någon sa, jag blir så sur. Och vi hade alla varsin liten ursäkt för varför vi inte. Och ni vet hur det är. Och det är det som är så häftigt, att vi behöver inte. Det är inte liksom Gud säger, fasta idag eller dö. Utan fastan är bara en, jag ser det som en inbjudan. När jag lever i hans närhet och jag ser hur han har svarat på bön. Och sen tänker jag liksom, wow, här har vi den här fastande där bönesvaret kan, om vi så uttrycker oss, intensifieras. Det är en inbjudan, det är inte en börda. Om jag inte kan, om jag inte vill, då behöver jag inte. Men det är också en inbjudan att man kan göra det. Och vi kan se Gud intensifiera bönerna som vi ber. Därför att både bönen i sig, men fastan i synnerhet, är lite av ett mysterium. Men ett positivt sådant. Liksom att det är inte så att vi vet, okej, gör jag A så händer B. Eller gör jag B så händer C. Eller B så får du C. Den kanske ni har hört förr. Förebedjare är mer än att bara be böner. Det handlar om tro och tillit till Gud för vad som pågår just nu. Vi tappar inte fattningen. Om vi är förebedjare, de skeenden som händer runt omkring oss här i världen, vi tappar inte fattningen. Vi vet att Gud har kontrollen. Och bön är egentligen ett verbalt uttryck för vad som pågår i våra hjärtan. Eller hur? Bön är ett verbalt uttryck för vad som pågår i våra hjärtan. Det är inte bara liksom att jag rabblar någonting eller gör någonting, utan det är någonting som kommer spontant ur ett hjärta som känner sin skapare, sin frälsare. Och vi är sensitiva i vår kommunikation. Vi bedrövar inte anden, därför att anden bor i oss. Det är han som leder oss i bönen. Det finns mycket mer att säga om det här, men lärjungarna kom till Jesus och sa: Herre, lär oss att be. Och vem kan undervisa oss om bönen bättre än Herren själv? Så vem är det som undervisar oss? Gud. Vi predikar om det, vi undervisar om det, vi talar om det. Men bortom allt detta så finns Guds ande som verkar i oss. Och vi kan säga samma sak: Herre, lär oss att be. Därför att bönen är nyckeln. Kommer ni ihåg pastor Nick Skinner från England som var här 94 och talade om Guds huvudnyckel? Ni vet, liksom nyckeln, när man har en massa nycklar som, det är olika nycklar som går till olika dörrar, men så finns det huvudnyckeln som vaktmästaren har. Där kommer man in överallt. Och bönen är som huvudnyckeln, liksom. Med den kommer man in överallt, därför att alla situationer som är stängda, alla detaljer som har låst sig i livet, man plockar fram huvudnyckeln. Man plockar fram bönen. Och den låser upp allting. Herre, vi tackar dig för huvudnyckeln, bönen, som vi har fått tillgång till. Allt som är stängt kan öppnas. Allt som är låst kan låsas upp genom bönen. Och du har gett oss det här löftet, Herre. Och vi tackar dig för att bönen är så personlig och så individuell att vi kan inte formas till en och samma typ av bönemänniskor, därför att du formar oss, men vi har alla fått det här privilegiet. Bön förändrar saker och ting. Vi har alla blivit kallade till att vara förebedjare, och du vill inte att någonting ska stå mellan oss och dig som hindrar våra böner från att bli besvarade. Och Herre, vi tackar dig just nu för att du ger oss har gett oss det här fantastiska privilegiet. Vi ber också för dem som lyssnar på internet, eller kanske någon som är här. Om du aldrig har fattat ett beslut i ditt hjärta att ta emot Jesus som din personliga frälsare, gör det nu. Kanske den heliga ande har talat till dig genom det här budskapet. Du vet inte om du är frälst. Du vet inte om du verkligen kommer till himmelen eller går till Gud när du dör. Men Bibeln säger att vi kan veta genom att vi tar emot dig och din frälsningsplan som en gåva. Be bara en enkel bön i ditt eget hjärta. Herre, jag vet att jag är en syndare precis som alla andra människor i hela den här världen. Jag behöver dig som min frälsare. Tack att du dog för mig. Tack att du utgöt ditt blod för mina synder. Tack att jag kan bli ett Guds barn av nåd genom tro. Herre, jag bjuder dig in i mitt hjärta just nu. Jag vill bli frälst. Jag vill bli ett Guds barn. Om du tog emot Jesus i ditt hjärta, hör av dig till oss. Tala om det för oss. Sök upp en kyrka. Börja att vandra med honom. Börja att upptäcka bönens värld. Hur vi kan påverka saker genom bön. Det är så mycket att lära känna om dig, Herre. Vi bara skrapar på ytan varje gång vi möts på det här sättet. Fortsätt att undervisa oss om bönens kraft. Om bönens möjligheter. Om privilegiet. Eller det privilegium som bönen innebär för oss som troende. Herre, vi tackar dig just nu. Vi tackar dig, Jesus. Vi ber i ditt namn, Herre. Amen.